Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej, välkommen till MotoGP-podden nummer 152 med mig, Tobias Lajon, och med Andreas Mårtensson. Du, Andreas Mårtensson, nu provar vi ytterligare ett ställe. Vad säger du om den här, om inramningen?
Känns bra. Nu är vi på din adress.
Ja, för en gångs skull så är vi det. Mm. Sommaren har kommit också. Det känns riktigt lyxigt och det närmar sig också sommaruppehåll. Det tycker jag känns skönt i det här läget.
Det närmar sig semester.
Ja, det gör det. Mm.
Det riktigt. Ska bli skönt. En hård vecka kvar. Jag har lite nattjobb framöver. Och sen har vi MotoGP i helgen. Sen är det semester.
Och MotoGP då för dig tajmat med nattjobb och för mig kombinerat med någon slags midsommarfirande, tänker jag.
Ja, yes, midsommar var det också, ja.
Ja, det är det. Det brukar ju sammanfalla med Assen som är med nästa
jobb.
Race. Ja, exakt. Yngre dagar var det med nöje. Då var det faktiskt då var det lite besök på Assen som åskådare för min del.
Mm, och jag var där 4 år i rad och körde EM i 250 som gick samma helg.
Då när det var den här TT Week.
Mm. Racet var ju på lördagen. Och vi körde precis där i krokarna. Direkt efter MotoGP-racet och körde 250 EM. Så att det var spännande.
Mm. Och det är bara några dagar bort till nästa race. Och vi har inte ens hunnit summera förra racehelgen från Sachsenring.
Nej, det har vi inte.
Det lär vi behöva göra nu i det här avsnittet. Eller vad säger du?
Ska vi köra plus och minus som vanligt med det?
Jag tycker plus och minus blir bra. Och sen eftersom det är nummer 152, du hade ju faktiskt ett förslag på startnummer 152. Det stod lite stilla för mig här när vi snackade inför podden.
Mm, med nummer 52 menar du?
Förlåt, 52. Annars är vi någonstans i Nordamerika och tävlar. Där brukar man ha både 3 och 4 siffror.
Ja, exakt. Nej, men 52, där tänker jag på en speciell. Så startnummer, plus och minus, teknik och Assen.
Mm. Det får bli samtalsämnena idag.
Mm.
Vi kör igång där med 52-an då, Andreas, som du så påpassligt lyfte här innan vi drog igång snacket. Vem har du tänkt på?
Nej, men jag tänker på James Toseland. 2 säsonger i MotoGP, men också dubbel världsmästare i Superbike.
Mm. Och där blev vi båda lite förvånade när vi kollade upp honom kring hans tidigare meriter. För jag hade nog gissat på en supersporttitel också. För nog kom han ifrån Supersport 600 innan Superbike VM.
Det gjorde han. 2 säsonger, 98-99 i Supersport. Och när jag får upp en bild så får jag alltid upp. Och med Toseland så är det just med Tenkata Hondan. Det är det jag får upp. Men han körde faktiskt bara Tenkata Hondan 2 säsonger i Superbike.
Vad var det dessutom då? För det var den bilden jag också hade i min näthinna.
Ja, men 2 säsonger i Supersport och sen 5 säsonger i Ducati. Där han tog en titel och en tredje plats. Och du nämnde det här precis innan vi började. Var det den här fila Ducati? Kan det ha varit så?
Mm, jag tror att det var det.
Mm.
I alla fall den som poppar upp i mitt huvud då. Snygg design på den.
Jättesnygg. Jag hade den framför mig när jag skulle göra en design på min 250 en gång. Det blev inte lika snyggt, men den blev röd och blå och lite vit eller vad det var.
Ja. Mm. Det är inte så lätt att göra motorcykeldesign. Nej. apropå
Nej.
Det där.
Det finns de som kan det, de är duktiga på det. Men sen gick det till Tenkate och så blev det en andra plats första året. Då var det Bailey som vann 2004 och 2006. Och sen blev det då titel med Tenkate 2007.
Mm. Mm. Och Tenkate då, för den som inte känner till, det är ju en trim... från början var det en trimmarfirma, har jag för mig. Det är i alla fall två bröder där som har drivit team länge i både Supersport och Superbike VM. Mm. Som har haft bra backning också utav Honda just.
Ett nederländskt team som alltid har kört Honda. Tills för några år sedan när Honda inte ville vara med längre. Och då fick de gå till Yamaha, gick de väl till?
Mm, ja, det gjorde de. Stämmer. Lite förvånande.
Ja, det var väldigt förvånande.
Med tanke på, ja, för de var ju ofta vassare än fabriksteamen.
Ja, men visst har de också en vanlig MC-shop, alltså en affär när de säljer hojer.
Ja, så är det. Så att, det är det jag förknippar Tosla med. Men sen tänker jag att han har ju såklart tidigare, som de flesta britter, en inhemsk karriär också från brittiska Superbike i ryggen. Men även sen i Tektroa-teamet när han kom in till MotoGP då, för det är ju det vi kopplar ihop startnumren med.
Ja, nej men exakt. Han tog ju titeln 2007 för att sen kata Honda, och sen fick han ju då möjlighet att köra i MotoGP, och det blev två säsonger till slut, och det blev ju med Tektroa Yamaha, det vill säga satellit Yamaha. 2008-2009, ingen supersuccé, inga pallplatser, bästa resultat sexa, slutade 11 och 14 i mästerskapet.
Mm. Och det var ju på den tiden när just Tektroa-teamet hade, de hade ju klart sämre material, så får man ju säga.
Då var det ju på något sätt ett riktigt satellitteam, eller så som de nästan har det nu också. Och deras filosofi har fortsatt att det blir fjolårshoja, helt enkelt ett betalkontra, eller vad som ska säga, ett betalavtal med fabriken.
Ja, och dessutom inga speciella uppdateringar heller, utan det var ju generellt sett så att de blev sämre.
Ja.
Och sämre ju längre säsongen gick.
Så blev det ju. Men just på den här tiden så var det var ju Ducatis fabriksteam, och det var Hondas fabriksteam, Repsol Honda alltså. Och sen var det fabriks Yamaha. Det var ju de sex hojarna som vann racen. Ingen annan.
Nej. Men du, han är ju högaktuell också i vår bransch kring expert. Han har ju expertroll inom BT Sports. Vi ser honom ofta på plats på banorna. Intervjuer, inslag, förberedelser, och sen tänker jag också på hans andra karriär, eller i alla fall hans andra stora intresse här med pianospelandet. Det höll ju på att ta en ände med förskräckelse kopplat till hans racing också.
Ja, men exakt. Efter de där två säsongerna hos Tektroa Yamaha så gick han ju tillbaka till Superkvm på Yamaha. Blev nia det året i mästerskapet efter rätt många brutna race. Och sen skadade han ju sig 2011 när han körde för BMW, och det satte ju sen P för karriären. Mm. Just med en handskada.
Ja, jag är faktiskt osäker. Det får vi faktiskt passa på att fråga honom när vi ser honom, just hur handen fungerar idag. För att jag vet att i alla fall att pianospelandet har varit ett stort intresse för hans del. Mm. Så ja, karriär över med skada alltså för hans del. Men bättre CV än det jag kunde minnas. Just de här dubbla titlarna hade jag inte plockat fram i huvudet i alla fall.
En hade jag plockat fram hos Toastland med Honda, men inte den andra hos Ducken, men så var det.
Mm. Start nummer 52, är vi nöjda med
honom? Vi är nöjda.
Mm?
Har vi ingen annan 52 i GP-sammanhang?
Nej, inte som jag kan snyta näsan på det här. Inte på det här snabba sättet i alla fall.
Nej, det är 53 jag tänker på kanske. Önsju.
Ja, just det. Men du, vi riktar blicken bara några dagar tillbaka istället. Jag släpper under
det nästa.
Det får bli nästa. Port. Ja, det får bli nästa. 253 får han hamna
det på. Finns en till 53, det är ju Tito Rabatt.
Just det.
Så vi har två då att prata om nästa vecka. Mm.
Du, förra veckan, eller rättare sagt bara för två dagar sedan. Det är tisdag, eftermiddag idag.
Ja.
Och då är det bara två dygn sedan som MotoGP-förarna gick i mål på ett stekhett Sachsenring. Och det var precis som prognosen sa, det blev varmare och varmare, och jag tycker faktiskt att man såg det här på förarna. Vi såg det och vi hörde från dem själva att det där var ett riktigt tufft race fysiskt.
Det var det. Det såg man kanske framförallt på åldermannen i Park Vermé, Sarko.
Och han var så kaxig innan.
Ja, han var kaxig.
Han trodde inte det skulle bli något större problem. Utan,
nej, Nej, han spelade ner problemen där. Men, nej, men han såg riktigt sliten ut. Riktigt, riktigt sliten. Och det, alla såg väldigt slitna ut efter det här racet. Alltså 35 grader i luften och 52 grader i asfalten eller något liknande. Det sög musten ur de flesta. Vi kommer komma till det, vilka som hade stora problem med värmen. Men det var problem helt enkelt.
Och det här på en bana som man måste passa motorcykeln hela varvet. Det är min upplevelse i alla fall. Att det går... Så fort man slappnar av, då är det lätt att det sticker iväg fram eller bak.
Mm, man får leta fäste helt enkelt. Och det såg vi också under racet. Det var ju inte alls de varvtiderna som vi hade sett under FP4 till exempel eller FP2. Och mycket beror ju på att det var så pass varmt. Men även att Moto2-förarna hade precis kört sitt race. Och det påverkar också just på söndag.
Mm. Men vad tar du med dig för intryck då, förutom den här värmen och... Vi är halvvägs i mästerskapet och resultatmässigt. Vad får du med dig?
Men jag tar med mig stämningen som var på platsen då. Efter att ha kommit från några race där det var lite mindre folk. Även Barcelona var inte supermycket. Jag kommer inte ihåg nu i huvudet om det var 60 000 eller något liknande. Men det var inte så knökfullt som det brukar vara. Och sen även diskussionen. Det är ju återigen, det finns vissa journalister som drar upp vissa ämnen. Och de ämnena pratas det om och... Alla andra får anpassa sig ungefär. Men det pratas ju lite om just svikande publiksiffror. Även fast kanske ledningen och storerna inte riktigt håller med.
Nej.
Men på några banor har vi sett det. Och inte här, utan här var det 90 000 på racedagen. Och ja. 86 000 på lördagen. Det är ju en extremt bra siffra för en lördag.
Vi reflekterar över det där under kvalet. Hur välfyllt det var på läktarna.
Och det tycker jag är kul.
Mm, det är roligt att det blir en hel helg. För det, är ju som det har ju också tenderat några år. Svikande eller dalande ekonomi. Folk har då bestämt sig att vi ska se ett MotoGP-race. Men vi kommer bara på söndagen till exempel.
Mm.
Men det här som traditionellt, när vi nu också pratar Assen här. Då var ju framförallt fansen var ju på plats en hel vecka.
Mm.
Du minns ju hur det såg ut i slutet på söndagen. Det gick ju inte att skilja från
lördag.
Precis. Ja, men jag tänkte på söndagen när man ska lämna det här havet av sopor och det är ju...
lördag. Hur svårt ska det vara? Man körde ju race på lördag.
Ja, men de flesta var ju kvar även på lördag. Hur svårt ska det vara? Du har ju själv varit där, men du har inte varit där som publik på riktigt. De var ju kvar även lördagen och sen så drog ju folk på under hela söndagen var det ju liksom upppackning och leftovers på den här fälten.
Ja, det brukar det vara så redan när vi körde.
Ja, det blir handgemängar i köket istället.
Vårat race där i 2.50 på lördagen efter MotoGP-racet. Då hade mesta folket hade ju, ja, hälften var väl kvar kanske, men hälften hade ju dragit från de här kullarna, slänterna.
Mm.
Speciellt ut i Strubben och den raksträckan som går bortåt där.
Och sen alla stora campingplatser här runt omkring hela arenan, liksom in mot stan. Det var ju där, för jag var ofta där och bodde i stan och då drog man sig liksom mellan banan och stan. Och det var ju, det såg ut som kriget överallt, på riktigt.
Ja.
Nej, det var tidigare. Då var ju folk, då tog man sin semestervecka, första semesterveckan och så en total blackout i Assen.
Mm.
Ungefär så.
Och fira midsommar.
Och fira midsommar, de som var från
Sverige. Det bästa med Assen på midsommar är ju att det finns ju en potatisodling precis i närheten. Där man kan, om man vill, så kan man kanske låna lite potatis där till midsommar.
Har det hänt? Om man inte hittar färsk potatis någon annanstans?
Då hittar man det där, tror jag.
Osköljd då, antar jag.
Ja, precis.
Man får leta efter den själv, under jorden. Men har man sånt? Det visste inte jag. Självplock på potatis. Precis.
Nej,
som man har på jordgubbar här.
Man kan fråga först.
Ja, det är bra. Nej, men ni hör, det finns ju massor med historier om Assen. Men vi är inte där än, utan vi är på Sachsenring. Och det är också en sån där, också traditionellt ett sånt här totalevenemang med konserter och med... Det är uppbyggnad redan ifrån onsdag, torsdag där också.
Ja,
och folk kommer redan tidigt.
Och in i stan är det ju, eller stan, byn, Hohenstein Ernsthall, som byn heter, som ligger precis i närheten. Det är ju fullt med folk överallt och det är ju festivalstämning.
Ja, det är det.
Så att det är verkligen ett ställe att besöka om man tycker om den typen av stämning på MotoGP-racen.
Ja, ja. Ja, absolut. Och det såg vi här nu under helgen. Så att just det här kan man ju inte tala om svikande publikunderlag. Utan här tycker jag liksom, det kändes ungefär som tidigare.
Mm, ja, det gjorde det. Sen kan det bero lite på att Bruno är borta på kalendern. Bruno som inte ligger jättelångt från Sachsenring. 20 mil kanske, 30, något liknande. Så att det kan också påverka publiksiffrorna.
Mm. Men de har ju haft sån tur genom åren här. De har ju legat då just i samband med innan sommaruppehållet och sen då tillbaka efter sommaruppehållet. Så jag tror ju att det är vissa, det är samma kundgrupp eller samma publikgrupp som har sökt sig till de här två racen.
Ja, och där har det ju varit lite kritik mot att Rebo Ring har legat precis efter Bruno de åren de har kört. För där är också bara 20 mil mellan de två banorna.
Som också tar publik på det sättet.
Ja, ja.
Nej, men hur som helst, jag fick också den känslan att den här publikstödet, och det såg vi framförallt i Moto 2 tycker jag, kring Marcel Schötter som var på väg att göra något riktigt stort.
Det var synd att han inte tog pallplats alltså.
Ja, det var det.
Riktigt, riktigt synd. Men han gav bort den själv för han bromsade på sig.
Mm.
På den sista varvet. Så att, nej, men det var lite synd.
Men du, till det som hård fakta här nu då, eller rättare sagt, det blir ju subjektiv fakta, men vad tycker du är värt att lyfta fram på den positiva sidan efter Sachsenring?
Det har ju en förmåga att bli segraren och pallen på de här plussen, men det går inte att göra någonting annat denna gången heller, utan vi måste ju plussa Quartararo som får det största plusset man kan ha egentligen för det andra raka segern. Han har mästerskapsledning nu på 42 poäng. Kan det stämma?
Jättestort.
Eller är det 32?
Nej, jag tror att det är 32.
32. 34 är det. 34. 172 minus 138, det blir 34. Så 34 poängs mästerskapsledning. Och ser, på söndagen ser han helt ostoppbar ut.
Mm.
Det fanns ingenting i söndags heller som var i närheten. Det var Bagnaia, men gissa på att vi kommer komma till honom.
Men du, det är också det man ser på Quartararo här, när så fort racer sätter igång. Han är nästan till felfri under de här 12 milen eller 11,5 vad det handlar om. 30 varv var det nu. Och det är ju på en bana där det verkligen går att göra mycket misstag. Men han, ja. det är på något vis ingen spricka i hans fasad när det kommer till racingen.
Nej, det är inte det.
Och det var ju ganska tuff inledning där. De låg ju i princip jämsides in i första sväng, Bagnaia och Quartararo. Då hade ju ändå Bagnaia pole.
Ja, det gjorde de. De låg, och han drog sista strået där. Sen blev han ju faktiskt omkörd ut på andra varvet var det ju. Ut på första flygande varvet blev han omkörd, men direkt högg han tillbaka som en kobra. Så bara, Och göra det på första varvet, det är alltså fjärde högerkurvan, ska du komma ihåg. Bara en sån sak. Så tvekar han inte och tar den där lilla luckan som fanns. Och det får ju att, ja, det blev ju till följd att Bagnaia var tvungen att resa upp där.
Mm.
Och jag tyckte han var hård där. Och jag tycker man såg det när man fick åka med hans axelkamera. Då ser man ju exakt vilken lucka det är. I och med att vi själva har befunnit oss och vi vet ungefär avståndsbedömningen där. Och det är en hård omkörning, men det fanns utrymme. Det var ingen ful omkörning, det fanns utrymme. Men att göra det på andra varvet med den här lilla nedförsbacken som är, det är lite risker i att göra det. Så omgående i racet med full tank. Men han gör det, han tvekar inte, för han vet att han måste dra nytta av att han valde medium. Vilket var helt rätt till slut, att välja medium bak.
Ja, för det visar sig att det höll ju nästan till race-distans också. Det är klart att det sladdar för honom, men han hade ju redan byggt upp en lucka när det...
Men det sladdade för alla. Ja. Och det kändes som att mediumdäcket var det som var rätt. Åtminstone för honom, med tanke på hur fästet var. För fästet var sämre på söndagen, det var varmare. Och Moto 2 hade precis varit ute och lagt sitt gummi i asfalten. Och då verkade det som att mediumdäcket funkade bättre. För det svimmar inte så som hårda däcket gör. Jag tyckte hårda däcket nästan gav med sig ännu mer i slutet.
Mm, det såg ju inte ut som att Sarko hade någon fördel av sitt hårda däck. Nu kan man, det är svårt också att jämföra. Lite körstil, lite olika motorcyklar.
Ja, exakt. Olika fabriksmaterial. Så att, det är klart att det är så. Men det kändes som att det var rätt att välja medium. Det var inget tokigt val av honom. Och det kändes som också när han gick ju fram och nästan pussade däcket där.
Mm.
Med hjälmen på visserligen. Men det får mig att känna att han var inte riktigt säker på valet.
Nej, och det sa han ju faktiskt på presskonferensen där på lördagen då. Att nej, det här, det är 50-50. Det, ja. Tydligen så var det på riktigt.
Ja,
det var inget spel för galleriet.
Nej, och sen valde han medium trots att han såg att alla runt omkring sig kommer använda det hårda bakdäcket, så går han ändå på medium och hålla kvar vid det då. Det är ganska strångt gjort.
Och det är som att gå ett stort sällskap på restaurang och vara enda som beställer något annorlunda.
Ja, exakt.
Det kan också sluta helt fel, men ja. Det gäller att tro på sig själv.
I take the same.
Det är oftast lättast.
Nej, det gjorde han inte. Och det ska han ha cred för faktiskt. För det var smart gjort. Och med tanke på förutsättningarna så tror jag det var det var ju helt rätt. Men det var väldigt smart gjort med tanke just på förutsättningarna. Att Moto2-gummit och extra varmt. Och så valde han att få lite mer fäste i början på racen. Första varven. Vilket blev till slut var det ju det som avgjorde. För det var Bagnaia som fick ta i för hårt och göra bort sig.
Ja. Men du har ju sagt två bra grejer här. Dels att han vågar gå för medium, den här omkörningen. Och sen i och för sig då en tredje sak. Han kom iväg bra från start och gör en jämförelsevis lika bra start som Bagnaia. Och det är ganska kort acceleration fram till första sväng här.
Det är det.
Och har möjlighet också tack vare att han är innanför, tycker jag. Jag tycker där tjänar han nästan på att ha andra startpositioner. De kommer upp mot första sväng.
Mm.
För då är ju pole längst fram till vänster, första sväng till höger, och då kan han liksom släppa lite på bromsen och vara den som tar spåret där.
Ja.
Nej, snyggt genomfört. Och han orkar hålla i hela race. Så det blir ju än mer anmärkningsvärt, tycker jag, det här plusset eller hans insats. Återigen då, om man jämför rakt av mot de andra Yamaha-förarna, då är ju Morbidelli där nästan till en sekund långsammare per varv.
Ja, det går ju knappt att jämföra. Vilka problem de andra Yamaha-förarna har faktiskt.
Då blir Quartararos plus ännu större.
Ja, men det blir det ju. Han kommer ju verkligen överens med cykeln, vilket inte de andra gör.
Nej.
Faktiskt. Och det... Jag tittar lite statistik här på Quartararo. Det här var alltså hans 12:e seger i karriären.
Mm. Och hamnar han där nu då på fransk sidan, höll jag på att säga. Han måste ju vara den som har vunnit mest.
Ja, det måste han väl vara. Det måste han väl vara. Men jag sitter och jämför lite i mina egna tankar med Lorenzo.
Mm.
För det, nu kör båda i fabriks Yamaha, men båda kör ju på ett samma sätt. De har verkligen knäckt koden. Precis som då Lorenzo körde Yamaha så knäckte han också koden hur man måste köra den där cykeln för att maximera resultaten, och det gör ju Quartararo nu.
Mm.
Och Lorenzo hade ju sina saker som han var mindre bra på, medan Quartararo har nästan filat bort alla saker.
Mm, jag tänker också på det.
Han har en sak kvar, och det är hans regnkörning.
Ja. Men den har vi sett prov på att den är på väg att förändras, eller? Mm.
Ja, det har den. Absolut.
Vi var ju ytterst kritiska bara för något år sedan när han satt inne och väntade i sin depåbox medan det regnade. Och sen så blev det förhållandet då på racet. Det var ju på Le Mans ett år.
Mm.
Nu har han ju både varit bra med i Indonesien och han har dessutom ett... Ja,
ja, nej, men det är ändå hans Achilles här lite. Det är det. Fortfarande. För som sagt, Indonesien, det pratade vi om efter i den podden, att det var väldigt bra fäste, och det hjälper ju om man har lite mer problem i blöta förhållanden. Men han börjar mer och mer se ut som en komplett förare. Och stormsteg på väg mot sin andra raka titel. Vi ska komma ihåg, Lorenzo har nått 3 i stora klassen.
Ja.
Och de har uppkommit på lite olika sätt, de här 3 titlarna. Och Quartararos titlar har ju verkligen uppkommit på fart, eller den titeln han har.
Ja, han fightas ju nu med, det är klart, vi får räkna bort att Marcus inte har varit kurant under den här tiden, men alla andra slår han ju.
Mm.
Nej, stort plus på fransmannen här då, som också kopplar grepp om VM-tabellen. Och du nämner Bagnaia här, det är ju de två som det står om inför racet, och till viss del Aleix Espargaró också, men Bagnaia kraschar ur racet. Han måste hamna på minussidan för mig.
Mm, ja, självklart.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Klart så gör han det. Han hade ju jättebra speed hela helgen. Men återigen så gör han ett misstag. Och denna gången var det det var svårt att förklara det när vi såg det. Vi såg ju vad som hände, men han själv kunde knappt förklara det heller. Och det är inget bra tecken. Det är ett väldigt dåligt tecken. För det är ganska, så här i efterhand är det ganska givet vad som hände. Och det var att det fanns inte grepp nog. För greppet var sämre på söndagen än på lördagen. Och sen tycker jag när man läser hans debrief där vad han sa efter racet så är det... Det är mycket jämförelse med hur det kändes på FP4. Och det har vi hört många gånger. Vi har hört det många gånger att förare jämför, men det är helt irrelevant vad som hände dagen innan. För det var helt andra förutsättningar. Det var svalare, inte många grader, men svalare. Och Moto 2 hade inte varit ute och kört. Och på något sätt så har ju Quartararo förmågan att ta hänsyn till det i sin körning. Men Bagnaia verkar inte kunna det. Han verkar inte ha känt att det var sämre fäste, de här varven han körde. Och sen gick han omkull.
Mm. Och det var ett skumt släpp också. Så här. Jo, som du säger, där kan han ju inte han kan inte ha tagit hänsyn till det. Eller inte. För den kanade ju bara iväg.
Exakt.
Min känsla var att det här var innan han hade börjat...
Lägga på lite grann. Och så bara kommer det runt. Och då hade han på något sätt inte tagit hänsyn till att fästet var sämre. För han sa själv där att han hade två taktiker som han skulle hålla sig till. Det första var ta starten och dra. Det lyckades han inte med. För Quartararo högg tillbaka direkt. Nästa plan var att lägga sig 1,5 sekund bakom och ligga där till slutet av racen. Och sen som med sitt hårda bakdäck jämfört med medium för Quartararo gå upp och ta det här. Mm. Och så sa han själv, tiderna var ingenting, sa han. Men det är inte säkert att han hade kommit ner på samma tider som han körde på FP4. Som sagt, det är nästan helt irrelevant. För det var helt andra förutsättningar.
Ja, och det är ju det som är lite... Det är det som är speciellt här med motorcykelracing igen. Det här misstaget, om vi nu får koppla det till någon slags bilracing, då är ju det här att han missar spåret lite grann och driftar ut lite grann. Det här är ingen krasch.
Nej, nej.
Men det blir stora följder för honom i det här. Och det är ju bara föraren som kan känna det här. Det går ju inte att stå vid sidan om och visa att kör så här fort nu, för så fort kan du köra.
Det går inte. Du måste ha den känslan i cykeln och i huvudet.
Ja.
Vilken känsla du har och hur fort du kan köra. Men han verkar ha problem att ställa om och anpassa sig till de förutsättningarna som råder.
Men min fundering också på det här är om varnar inte däcket i det här? Här såg det inte ut som att han fick egentligen någon varning innan det bara släppte.
Nej, men det var 35 grader varmt och över 50 asfalten. När det blir så där, ja, vi brukar kalla det grisigt.
Mm.
Både för att det är greasy och för att det är just grisigt. Det är ungefär så vi brukar kalla det när det är liksom gummiasfalten och däcken flyter nästan ovanpå sätt. Det blir liksom halt fast det inte är halt. Då är sådana här släpp möjliga. Det hade inte hänt. Ett sådant här släpp händer oftast inte när det är 20 grader ute.
Nej, och det är ju nästan till att jämföra med ett regnsläpp det här.
Mm, det är det.
Att det bara... ger sig.
Och det sa ju alla också efter racet att det var väldigt halt inledningsvis. Och det har ju med just Moto 2-gummit. Och sen så kör MotoGP-cyklarna en 5, 7, 8, 10 varv och lägger ner sitt Michelin-gummi. Och då blir det ett helt annat fäste. Så att det är inte konstigt att det var sämre fäste inledningsvis med tanke på temperaturen. Och den temperaturen som råder, desto mer gummi går in i asfalten också.
Mm. Ja.
Men det här måste man anpassa sig till. Det här är ju ingen nyhet för förarna att fästet blir annorlunda med Moto 2-gummit i.
Nej, och där har han fortfarande att lära eller på något vis ta hänsyn till.
Ja,
han... Det är han som kraschar mest utav dem.
Det är ju det. Och han är ju blixtsnabb. Och var ju den hela helgen. Och det som var förvånande denna helgen för mig, det var att han var snabb redan på tredje flygande varvet. Bastianini som han kör om såg ut som en rookie i sammanhanget. På tredje varvet eller något sånt där, FP1.
Ja, det var på fredagen där, stämmer.
Så att han hittade verkligen farten direkt. Någonting som Bagnaia har haft problem med. Men han gjorde det, han hittade farten under kvalet. Men sen så när han sätts under press så gör han misstag. Och det är inte första gången.
Nej.
Det är mer regel än undantag än att han gör misstag just när det inte får ske och när det gäller som mest.
Och han var 66 poäng efter Quartararo innan det här racet. Nu har han ju alltså då 66 plus 25, 91
ja. 172 poäng för Quartararo, 81 för Bagnaia.
Det är ju i princip kört för titeln.
Ja, det är det. Ja. Alltså, ingenting är kört för det är kört. Men jag skulle säga att han kanske kan komma i fatt 5 gånger av 100 möjliga mästerskap.
Ja.
Det är i princip kört.
Då är det minus för Bagnaia.
Ja, han måste förbättra sig helt enkelt. Det duger inte att ha så här många nollor. Senaste nollan i Barcelona var han själv inte skyldig. Men det tar ut sig med det som han gjorde i Qatar när han kraschade ut och drog med sig Martin. 2 nollor på det. Och sen nu då en självförvållad nolla. Och sen även i Le Mans självförvållad nolla när han blev stressad av Bastianini när han gick förbi.
Ja, mycket poäng. Och alla tillfällen har han ju haft definitivt pall poäng. Alltså han har slängt bort minst 16, 20, ibland 25 poäng här på de här racen.
Yep.
Ja, där får Bagnaia jobba med och fundera hur han ska kunna handskas bättre med detta. Men tillbaka till plussidan då, Andreas. Om vi håller oss kvar på Ducati-sidan. Det finns ju faktiskt flera Ducati-förare som man kan lyfta upp på plussidan i det här racet.
Ska vi lyfta alla tre då?
Jag tycker vi kan göra det som en... För jag tänker just på tre stycken.
Ja, jag tycker vi lyfter de tre som slutade bäst till. Jag tycker Sarko gjorde ett riktigt bra race. Senaste 4 racen för Sarko. 5, 4, 3, 2. Skulle bli seger sen, kanske. Men han gör ju ett riktigt fint race. Han sätter ju ändå press på Quartararo även fast han är några sekunder bakom. Så att, mycket bra race. 3 mästerskapet nu.
Ja, jättestarkt. Och jag hade ännu lite högre förhoppningar inför racet eftersom han valde det här hårda däcket. Jag tänkte att det här kanske spelar honom i händerna, vilket inte gjorde i Barcelona. Men som du säger, han kommer ett steg närmare per helg här, den här första segern. För det saknar han ju också. Jag skulle också lite spänd på att se hur hans... om han lyckas knyta ihop säcken och ta sin första seger. Det är lite spänd på att se om hans karriär kan lyftas lite till i sammanhanget.
Mm.
Sen är det också spännande med tanke på hur bra han kör, att han inte är mer i ropet för en eventuell fabriksstyrning.
Mm.
För de är ju inte närmare de andra förarna i totalen.
Alltså nu när du säger det, jag har funderat lite på det där. Alltså vi har ju pratat mycket om det i både sändning och i podden. Varför inte lyfta upp Sarko ett år i fabriksteamet?
Ett års kontrakt, ja.
Och sätta de andra två hos Pramac, Martin och Bastianini.
Mm.
Här slåss ni.
Ja. Det kanske är mer
lika villkor, för det är inte riktigt samma villkor för Bastianini och Martin. Vi har ju varit inne på det också.
Mm.
Bastianini på gamla hojen, Martin på den helt nya hojen. Bastianini har vunnit 3 race. Beror det på att han kör jättebra eller beror det på att förra årets cykel var bättre inledningsvis på den här säsongen? Så lutar jag ju mot.
Mm.
Som ni som har följt podden kanske har förstått.
Just det.
Så att det är inte riktigt lika villkor. Varför inte lyfta upp Sarko ett år?
Och han har ju erfarenhet, han är äldre, han har VM-titlar sedan tidigare, han har kört flera fabrikat på ganska kort tid.
Mm.
Kanske kan vara lite så utjämnande också, ge
Lång och trogen tjänst.
Ja, exakt. Och så får han ett år så visa om man kan göra någonting på det. Och de andra får stå på tillväxt ytterligare en säsong. Alla är ju ändå under kontrakt med Ducati.
Ja, är de det?
Jag trodde ju det.
Ja, jag är inte säker på att de är det faktiskt.
Att Sarko kanske inte är det?
Jo, nej, Sarko är inte det heller. Han har inte skrivit på någonting. Men det, jag tror inte de andra två är riktigt under kontrakt heller.
Nej, kanske är så.
Men det ryktas ju ingenstans annars för någon av dem.
Nej, känns ju inte som att, det känns ju som att alla de här tre namnen som du nämner i alla fall är keepers, eller vad säger man när man ska behålla.
Absolut, dem. Absolut. Nu när de blir av med Miller.
Mm, exakt. Mm.
Men kanske ett nytt tvåårskontrakt för Sarko, ett år i fabriksteamet och sen så redan klar på förhand att du har fått ta klivet ner igen till Pramac.
Ja, så får han göra det som mer regerande världsmästare då? Nej.
Ja, nej, men alltså det hade ju varit...
Ja, jag har en chans. Ja. För hans del.
För som det är nu... Alltså jag tror ju inte att det kommer bli så. Jag säger bara en alternativ lösning. Upp med Sarko, låta de andra två slåss om fabriksplatsen under nästkommande säsong. Lyfter man upp en av dem nu, den andra kommer ju bli sned.
Ja, ja, ja.
Och risk för att den andra lämnar Ducati.
Kan det också vara.
Efter åtminstone nästa säsong. Mm. För det var vi inne på under sändningen här, att med Bagnaia redan klar och så kanske då Martin eller Bastianini också klar på två år. Det kommer ju inte öppnas en möjlighet för den som får nobben till nästkommande säsong. Det vill säga då Bastianini eller Martin. Den närmsta tiden hos Fabrics Ducati. Utan den föraren kommer ju bli kvar i Pramac i minst två säsonger.
Ja.
Och därefter så är det mycket möjligt att man förlänger med både Bagnaia och vem det nu blir. Så det kan vara en dead end för den som inte får ta klivet upp. In med Sarko där ett år, låter dem slåss och sen... Skjuter man på problemet ett år helt enkelt.
Mm. Spännande lösning. Men du, om absolut. Om man fortsätter med positiva Ducati-sidan här, så gör ju Miller, precis som det brukar bli då när man har fått besked att ja, nu blir det en ny styrning, han ska gå över till KTM. Nu blir det istället ett superrace. Han slutar trea och han gör det trots att han får en bestraffning här från FP4.
Mm. Det gör han.
Bra race.
Jättebra race. Jättebra race av Miller. Han gör vad han kan därifrån. Han får en lång penalty. Ta den på ett snyggt sätt även fast det är grus på banan. Ja, det är bra.
Han har några race kvar i Ducati Sverige. Så får vi hoppas att han tar med sig den här positiva känslan till KTM och kan hjälpa och lyfta dem ytterligare.
Yep.
Och sen så är det en före till här som gör en bra racehelg. Luca Marini, även han på en GP22a, slutar femma.
Ja, ja. Och det för mig får det... Alltså dels Marini som trivs bra på Sachsenring, det vet vi. Marini som är en väldigt jämn förare. Vi såg ju statistikerna. Han har alltså inte kraschat ur, eller han har nollat race, men han har kommit i mål i alla race sedan Aragon 2020 i Moto2. Så från Aragon 2020... Så kom han i mål de resterande racen den säsongen, hela förra säsongen och hela denna säsongen.
Mm, det är ju
det är imponerande.
Det är det. Även om det inte har varit som du säger på poängplats hela tiden, så är det ändå det här att snurra runt race-distans. Mm.
Och det får han mycket erfarenhet på. Ja, det ska bli kul att följa Marini, för det kan bli riktigt bra det där faktiskt. En slow starter, men han riskerar ju inte att falla ur om man säger så.
Nej.
Utan han har ju på något sätt tiden att bli snabb.
Mm. Och så håller teamet på att jobba in sig med cykel. Och, nej, lovande och bra.
Ja.
Det är egentligen tre Ducati där. Och vi måste ta något minus emellan så vi går ut på något glatt tycker jag. Vad tänker du ytterligare på minussidan där? Vi hade Bagnaia. Har vi någon Ducati före som du tycker hamnar på minussidan då? Vi nämnde Bastianini, vi nämnde... Nej, Besecchi har vi inte nämnt, men... Bastianini slutar 10.
Ja, nämnde vi inte Bastianini.
Ja. Mm. Du är inne på honom som...
Som minus, ja.
Ja,
ja, nu saknade hans crewchief den här helgen, Andrea Giribola, som alltså har jobbat med Dovizioso, en väl meriterad crewchief. Han saknades för han var sjuk i covid-19. Istället var det ju Sergio Verbena som gick in istället. Och han sa ju själv och skrev på Twitter efter lördagen där att vi saknade verkligen Giribola, för att fick inte till det helt enkelt. Han slutade 10 till slut. Och med tanke på att han låg 3 i mästerskapet inför helgen, så är han ju ändå Nej, men han är ju ändå en utav titelkandidaterna, och de har inte råd med 10:e plats.
Nej, och han fortsätter ju blanda då, antingen då med, i och för sig med 3 segrar, men just det här med medioker. Han har inga riktiga mellanresultat.
Nej, alltså nu har vi kört 10 race. Han har 3 segrar av de 10. Det innebär 75 poäng. Sen har han tagit ytterligare på de, alltså 7 racen, 25 poäng totalt. Och det är ju inte så bra.
Nej, han backar ju inte upp. Han har ju som sagt var inget mellanläge där.
Nej. Vi kan ta dem så här. 1 i premiären. 1, 11, 10, 1. Krasch, 8, 1, krasch, krasch, 10.
Mm. Han ska behöva krydda med en seger nu då igen.
Jaha, exakt.
Men det är frågan om den kommer. För då har vi samtidigt sett hur GP22-orna har tagit kliv framåt.
Exakt. Så, nej, men han, och sen så de här krascherna, det kan också bero på att han är lite pressad nu. Han vet ju om det här som vi pratade om med Martin givetvis. Och måste prestera. Och det är klart att då kan det knyta sig också.
Ja. Ja, Honda då. Jag tänker också på Honda i det här med på minussidan.
Mm.
Den bästa Hondan i mål, 16:e plats. Jag vet inte om det ens var någon som gick i mål bakom Bradel. Jag tror
nej,
att
det var
kanske därefter.
Men
det betyder
inte.
Alltså verkligen ingenmansland. Utanför poängplats, ingen annan går i mål. Och dessutom ingen annan Honda på poängplats. Och du var ju snabb att snappa upp det där på något statistik.
I flödet. Ja. Ja, det har inte hänt att en fabrik eller en Honda inte har tagit en enda poäng, alltså i märkesmästerskapet sedan 1982. Det var senast, och då var det ett race som Honda bojkottade.
Ja, det hade jag också uppfattat i efterhand här, att det var så.
Men Brader blir alltså den som är näst sist, är Remy Gardner. Han blir 15:e, tar en poäng. Han är 30,8 sekunder efter. Bradel i sitt hemmarace på Sachsenring, ett race som han var väldigt nära på att vinna för 10-talet år sedan, inte riktigt. Han blir 52 sekunder efter, det vill säga 22 sekunder efter den som är näst sist. Och efter racet var ju Bradel väldigt kritisk. Han var ju nästan både arg och ledsen på Honda. Att det här fungerar inte, det här duger inte. Han hade ju nästan brännskador på kroppen för att hojen alstrade så mycket värme upp till honom så att säga. Han sa det här funkar inte att köra, det duger helt enkelt inte. Och de andra 3 bryter.
Mm.
Alex Marquez med tekniska problem, Nakagami med krasch, Paul Espargaro och även han med tekniska problem, var det inte så? Jag tror det var just värmen som petade av Paul Espargaro och att han svängde in helt enkelt, för det gick inte. Han höll på att få brännskador. Så att det här är inte bra, och de lovande signalerna som vi såg inför säsongen med Paul Espargaros pallplats, han ledde premiärracet i Qatar, Hondan såg ut att vara bättre, helt nydesignad. Marquez gjorde hyfsade resultat ändå. Austin tänker på till exempel, han kom iväg sist och gjorde bra resultat, men den duger fortfarande inte. Den är ju långt ifrån konkurrenskraftig. Och de har problem, framförallt utan Marquez i salen.
Mm. Och till och med till viss del med Marquez i salen. Så får vi se då hur det tar sig när han kommer tillbaka. Men jag tänker, den här säsongen är nästan... Den är körd
för Honda.
Ligger de inte dessutom sist i konstruktörs?
Kan säkert vara så.
Ja.
Och då ska vi tillägga då en Yamaha som bara en förare som levererar. KTM som...
Har problem.
Ja, ger stora problem. Mm. Och Honda är alltså efter dem. Så att, ja. Inte bra.
Nej, men du, avslutningsvis på de här plus och minus. Vi har ju faktiskt rundat Aleix Espargaro och han slutar 4, gör ett okej resultat. Inte så lyssande som de andra. Men på plussidan, Vinales var ju på väg att göra en riktigt bra racehelg. Sen så slutar det med förskräckelse när hans ride height device säckar ihop och han får bryta. Mm. Men det var just i kamp om pallplats. Han såg ju faktiskt ut och var på väg att ta Aleix Espargaro där ett tag.
Han såg vass ut, ja, tycker jag. Medium bakdäck också på han. Vilket får mig att säga att det där medium bak var nog inte helt fel. Greppmässigt. Funkar nog bättre.
Men jag tänker också, det som hänger kvar hos mig, det är ditt uttalande där. I direktsändning i och för sig. Men du tyckte att det var dags att slänga de här tekniska hjälpmedlen i soptunnan nu.
Ja, nej men... Jag har ju tyckt innan också, men nu tycker jag det blev helt uppenbart. Det är klart att saker och ting kan gå sönder på hojar och det kan vara tekniska problem, men de här tillför ingenting. Jag tycker inte det tillför någonting, de här sänkningsanordningarna, varken fram eller bak. Fram om man bannar till nästa säsong. bak fortfarande tillåtet, men här höll ju på att göra så att Vinales står på öronen, så det är bara skrik om det i kurv 8.
Ja.
Och sen får han bryta racet. Nu hörde jag en skillnad där att Vinales körde den automatiska versionen medan Aleix Espargaró körde den manuella versionen då, som aktiveras på olika sätt då. Men i vilket fall som helst så är det ta bort det. Bort med skiten.
Jag tycker inte heller att det tillför någonting, för att det enda som händer är ju att det blir, vi har ju pratat om det här, blir lite sämre möjligheter att köra om.
Ja.
Fler saker som kan gå sönder, och dessutom så ökar ju hastigheten.
Ja, det går ju fortare. Ja. Det går ju fortare in i nästa sväng.
Japp.
Och sen med tanke på aerodynamiken, så att banorna blir också...
De blir för små helt enkelt. Eller för trånga, ja, eller för farliga.
Det går ju redan för fort. Det här utökar ju hastigheten givetvis. Bort med aerodynamik. Bort med sänkningsanordningar. Bort bara.
Jag tror faktiskt på det också. Bra, då har vi sagt det. När det gäller tekniken där. Tillbaka till stenåldern. Du som annars brukar vara teknikförespråkare.
Ja, just det. Exakt. Tillbaka till basic.
Yep.
Stel bakaxel.
Ja.
Go-kart.
Eller speedway.
Speedway.
Du, det väntar en racehelg. Bara... Ja. Ja, fredag. Det är 3 dagar bort ungefär. Så drar igång passen. Vad ser du fram emot inför 11:e deltävlingen då? Sista innan sommaruppehållet.
Jag hoppas vi får se ett jämnt race. Som vi fick se för några år sedan när det var 100 omkörningar i topp 10 eller något liknande. Förra året så var det rad 4 på pallen. Det var Quartararo som vann. Det var Vinales som var tvåa. De startade tvärtom. Vinales hade pod, Quartararo 2. Och det var Johan Mir på en tredje plats. Jag tror Yamaha blir ruskigt starka med en förare, och det är Quartararo givetvis. Jag tror han kommer bli den att stoppa. Det är en sån bansträckning som de andra kommer få det tufft med, tror jag. Förutom han.
Mm. Sen tror jag faktiskt att Aleix Espargaró kommer vara med igen. Men kanske inte då på Quartararo.
Nej, men strax. Men det är alltid trevligt att komma till Assen, tycker jag. Det är alltid en trevlig bana att titta på.
Mm. Och det kan ju också bli en bra värdemätare när det gäller publiksiffror här, för det är också en lång tradition som sagt var att publiken är på plats under en lång helg. Kanske vi kan se lite mer av den trenden när det gäller publiktillströmning.
Mm.
Ett race väl värt att besöka brukar det vara i alla fall. Just med tanke på det du säger här.
Jo. Nu måste vi stänga butiken för idag.
Ja.
Vi måste vidare.
Vi gör det, så får sommaren fortsätta. Mm.
Vi ses på midsommarafton. Jag hoppas att alla är med oss 9:45 och 14:00 drar FP2 igång. Då får ni ta sillen till V-Sport Motor och Viaplay och titta på FP2.
Bra, tack för idag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.